Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Han är bloggaren, författaren och provokatören som både hatas och älskas. Sen 10 år driver han en av Sveriges största poddar med sin vapendragare Sigge Eklund. Men det är först genom sina romaner som han har tagit sig ända in i kulturens verkliga finrum. Här är Alex Schulman. Carl Magnus Alexander Alex Schulman, född 17 februari 1976. Han växte upp med pappa Allan som var legendarisk tv-producent av bland annat Hylands hörna och mamma Lisette som var journalist och så bröderna Kalle och Niklas. Alex morfar, den kände författaren och professorn Sven Stolpe, är en av karaktärerna i Alex roman Bränn alla mina brev, som också blivit film. Alex karriär tog fart när han blev känd som elak bloggare för snart 15 år sedan. Sen började han podda. Och tillsammans med Sigge Eklund driver han sedan 11 år tillbaka en av Sveriges största podcasts. Men erkänd och inbjuden till kulturens finrum blev han först när han som författare började skildra sin såriga barndom.
Nej, det jag tror att det är, jag tror att det är otroligt vanligt att man vägrar sörja.
Ett möte som förändrade Alex liv var när han träffade Amanda Widell, som han nu är gift med, och tillsammans har de 3 barn. Hur ser han på beskrivningen av honom som elak? Och vad har den svåra barndomen gjort med honom? Och så undrar jag varför han så ofta beskriver sig som en loser.
Välkommen hit, Alex Schulman.
Tack.
Jag tänkte börja fråga dig, vilket är den största missuppfattningen om dig?
Den största missuppfattningen om mig? Nej, men jag vet inte. Jag skulle vilja säga att det är... Jo, men den största missuppfattningen med är väl att jag är elak.
Mm.
Folk tänker att... Jag märker det ofta nu när mina böcker läses av fler och fler. Det är många som skriver på Twitter och sådär. Ja, jag är inte så mycket överst till honom som person. Men gud vad han kan skriva böcker. Och då blir jag alltid så här illa berörd av det. För jag tänker, vad då som person? Vad vet de om mig? Hur jag är som person? Ja, det finns en bild av att jag skulle vara elak eller hård eller sådär. Jag tror att det finns en sån bild. Ja, det är en stor missuppfattning. Jag är ganska mjuk, tror jag.
Var kommer den ifrån då, tror du?
Nej, men den kommer ju från förstås att jag har varit i offentligheten länge, och i början av den tiden så hade jag en blogg. Och den bloggen var ju liksom kändishäcklande, kan man väl säga. Mm. Delvis. Sen så var det ju också andra saker, men det är så man minns den, att den uppfattades som att den var elak.
Var det inte det ibland?
Jo.
Men det var den, hela
men,
grejen.
Absolut, den var ju det, men jag tyckte ändå att det fanns plats. I efterhand tycker jag nog att den inte var så elak. Och att det fanns, att det är viktigt att det finns sådana där röster som liksom sticker hål på liksom etablissemangets bubbla på något sätt. Men såklart ibland så kunde den gå över gränsen och sådär. Men man ska komma ihåg att det var en liten blogg i början.
Som blev jättestor.
Mm. Ja, men så när den är liten och slår uppåt mot stora kända namn, då tycker jag att det fungerar liksom. Ja, det fungerade. Men sen så blev bloggen så stor att den blev Skandinaviens största blogg. Och en maktfaktor. Och när jag liksom utdelade slagen från den plattformen, då blev de läskigare på något sätt. För att,
den blev ett monster, tror du så?
Ja, den blev ett monster därför att jag kunde inte längre slå uppåt. Det gick inte att slå uppåt från den enorma plattformen. Så hur jag än slog så slog jag neråt på något sätt.
För det är ju intressant. Det här var, hur länge sedan är det?
Men det var ju då 17 år sedan. Och jag har aldrig varit med om, eller jag har verkligen fått sota för det, måste man säga.
Och får fortfarande. Och
fortfarande. Så när jag nu blir recenserad för en bok så är det ofta så fortfarande att halva recensionen går åt till att beskriva vem jag var. Mm.
Och sen, vem du är tycker jag det låter som också.
Ja, men nu är det så här, jag minns att DNs recension för överlevande var: tänk att en person som har ägnat så mycket tid åt det här läskiga kan ha en sån liksom, fin penna eller vad det stod. Mm. Så att det känns ändå som att man nu har förstått att han har gått vidare, men det där ska ändå nämnas fortfarande. Mm. Där tycker jag älskar att vara i andra länder. Alltså, för det, där finns inte det här, utan där finns bara det här som är jag. Mm.
Men du, det är ju också så att du är väldigt känslig själv.
Ja, men
så att du har inte en viss förståelse för när det kommer, när människor blir sårade. Att det sitter fast och sitter kvar.
Ja, men jag tror inte att det är så många människor som är sårade. Det är inte de som pratar om mig som elak. Okay. Utan det är nog bara folk som har en bild av att det där var någon blogg. Och de har inte läst den själva kanske, men han var det och det, elak och sådär. Och sen så används det också, det måste jag ändå säga, den här elakhetsstämpeln, den har jag ju fått, den liksom får jag ju fortfarande från liksom höger extrema troll på nätet som häftar fast mig vid den.
Och det fanns inte då på
Nej,
samma
det fanns
sätt,
inte då,
så men, det kanske var tur för dig.
Ja, kanske, men nu används det fortfarande som ett sätt att förklara mina åsikter. Mm. Varför lyssnar ni på den där mobbaren? Kan jag ofta läsa om det som jag skriver?
För det är ju intressant när jag berättade också att du skulle komma, att det är väldigt en kluven bild av dig. Jag tänker ändå att du vidmakthåller den på sätt och vis, för att det här är ju den här satiren, eller det här att slå uppåt som du säger, även om ni har mycket makt nu, du och Sigge Eklund i er podd, så finns det ju drag av det hela tiden, för det är liksom det som håller igång den här podden också, förutom historieberättandet. Mm. Så att det är inte så att du har lämnat det där helt och hållet.
Nej, och det är nog den andra missuppfattningen om mig.
Okay.
Att jag är snäll nu. För att det stämmer inte heller. Det är precis som du säger, jag vill inte vara snäll. Jag vill liksom polemisera, jag vill ibland bråka och liksom sådär. Så att jag tycker inte om den bilden heller av att oj vad han har blivit liksom varm och fin nu, han som var så elak. Det stämmer inte att jag var elak då, det stämmer inte att jag är varm och fin nu. Ingenting av det stämmer. Jag vill vara alltihopa.
Liksom. För nu med den här cancelkulturen, har du börjat liksom försiktigt trippa runt nu och inte våga vara som du var?
Nej, men jag orkar inte. Jag orkar inte riskera, orkar inte bråka längre. Jag orkar inte göra sådana där saker. Jag kommer ihåg när... Ja, men jag skrev ju om Notre Dame. När Notre Dame brann, då skrev jag ett Instagram-inlägg med texten äntligen. Mm. Och i en kontext där Instagram fylldes av människor som ju verkligen var bestörta över att Notre Dame hade brunnit. Den reaktionen på det inlägget som ju var ett skämt var ju ett enormt. Alltså jag fick över 100 dödshot. Och det var liksom en läxa. Jag tänkte sen efterhand, orkar jag med sånt här?
Så då kanske du måste bli snällare nu. Ja, men då tappar du lite av det som är du på något sätt, i alla fall ditt professionella jag.
Ja, säkert. Men sen blir man också äldre. Jag tänker också att, alltså var inte du också liksom busigare som när du var yngre? Mm. Jag tänker att det är också en del av att åldras och att vara förälder till tonårsbarn. Och man kan liksom inte stå på en barrikad längre och skrika könsord, utan Jag tror att det är också en rimlig väg att gå.
Men har du inte hittat en bra balans? Du kan berätta dina historier, för du är en skicklig historieberättare i podden. Mm. Som man nu, jag har lyssnat på väldigt mycket. Det är 10 år sedan ni startade. Eller mer kanske till och med, inne på 11:e året.
Mm.
Och sen så har du Dagens Nyheter där du kan skriva om makten.
Mm.
Och kritisera makten.
Mm.
Och så har du dina romaner.
Mm.
Så det finns ju en balans i det här som är spännande.
Ja.
Men när man slutar tycka att du väcker känslor och du är spännande som person för att du är så motsägelsefull.
Mm.
Är du rädd för det? För då blir du liksom som en vanlig människa.
Nej, men jag vill inte fundera över det så mycket. Ska man tänka på sig själv som en persona så där? Det tycker jag nästan. Jag gör det så lite som jag bara kan. Men om jag nu ska göra det, om du ska tänka på det så att om jag nu inte längre vågar gå hela vägen ut i liksom bus och konfrontationer och sånt där, att jag då blir en slätstruken person, så
är det värsta som kan hända?
Nej, men det är det väl inte. Jag skulle helst av allt vilja sluta skriva krönikor i DN. Eller skriva krönikor överhuvudtaget. Alltså, jag har inget emot DN. DN är ju en här jättebra tidning som jag trivs på. Men jag skulle inte vilja skriva politiskt längre.
Känner du så?
Ja, varje vecka när jag skriver någonting politiskt och sen så rivs det upp saker och sen så får jag stå till svars och jag får städa upp, framförallt som jag skriver om Sverigedemokraterna och någonting. Och tänker jag, varför lägger jag 2 dagar i veckan på det här? När jag kan... Jag vet att kritisera makten, det gör andra bättre än jag. Att det finns andra som är dubbelt så mer politiskt insatta än vad jag är, som kan mer, som kan sätta liksom saker i perspektiv, i sammanhang, som kan utrikespolitik, som kan historia, som förstår saker mycket bättre än jag. Jag är medioker på alla de här planen. Sen är jag duktig på att skriva saker. Jag är duktig på att få till en krönika som blir välläst och sådär. Men det gör ingenting. Jag bidrar inte till någonting utan möjligen ytterligare liksom polarisering.
Men så här har ju du sagt ganska länge om podden också.
Ja.
Jag vill sluta.
Jag vill det.
Mm.
Jag vill verkligen det. Jag minns för några år sedan, då kunde man ju säga jag vill lägga av med att podda. Och då kunde jag prata med Sigge om det och så sa vi, ja men ska vi inte göra det? Och då kunde man ju sluta efter en vecka. Men om jag skulle sluta podda nu så är det liksom ett projekt som skulle ta ett år.
Att avsluta alla
samarbeten och alla människor som är beroende av den. Och...
Men alltså det här låter lite som att du har fått två drömjobb eller du har det och så vill du sluta med dem.
Ja, för att jag skulle bara vilja fokusera på det som...
Och skriva.
Ja, på det som jag tror att jag skulle kunna bli bra på men jag tror att jag, om jag får vara i fred och kommer på en bra idé till en roman, jag säger inte att jag har hamnat där, men jag hoppas på att någon gång kunna liksom skriva något jättebra, och då måste jag få tid och då måste jag kunna få koncentrera mig på det.
Nu kan man ju säga att både Bränna alla mina brev och Glömmer mig är ju 2 böcker som har fått väldigt stor uppmärksamhet och älskats av läsare, även skyndat älskas, som handlar om din pappa.
Mm. Men det är inga stora romaner.
Nej, men då blir du ändå inte nöjd. För det är som att det där hålet du har som ska fyllas, det liksom fortsätter.
Men det blir man aldrig av med.
Det blir man aldrig.
Nej, det tror jag inte.
Så att den där romanen, den driver dig då, den där bästa romanen som ännu inte är skriven.
Ja.
Framåt.
Ja.
Mm. Det här delar jag ju med dig. Jag har skrivit också romaner om min barndom.
Mm.
I alla fall avstampen var i barndomen. Men det blev en läkning och en försoningsprocess in i mig. Men det ser inte ut som det har blivit, det här är min tolkning, i ditt liv. För det ser ut som att du har nästan blivit hårdare i din ton när det gäller din mamma till exempel.
Gud vad intressant. Jag tycker att jag förlåter henne hela tiden. Och kanske, alltså jag menar, eftersom jag använder henne i varenda verk jag skriver. Ibland så är hon ju liksom uttalad. ibland är hon maskerad, men det är alltid en mamma liksom, som
och en längtan efter mamma.
Ja, längtan efter henne och en mamma som gör knäppa saker och som bär på en skuld och som aldrig säger förlåt. Men sonen förlåter ändå henne. I Överlevarna, en roman som jag skrev, så gör ju mamman helt förfärliga saker mot sina barn. Men i slutet så låter jag någonting inträffa, ett avslöjande som gör att man plötsligt förstår henne. Så att jag förlåter henne hela tiden. Jag tycker inte att, men däremot så kan jag liksom, i mitt eget liv bli mer och mer oförlåtande mot henne. Men jag märker att så fort som jag liksom ger mig in där, så söker jag efter förlåtelsen.
Och, det är någon dubbelkänsla.
Ja, den är otroligt dubbel. Du hör ju att det låter rörigt. Mm. Jag kan inte riktigt förklara det. Men jag blir irriterad på mig själv att jag alltid... För jag håller på att skriva en pjäs nu för... jag har ju fått en beställning... Jag ska ju skriva en pjäs för Dramaten till.
Mm, som en av dina drömmar.
Ja, som en av mina drömmar. Mm. Och den heter Mors dag. Mm. Och den handlar då om... den handlar om en mors dag. Som jag var med om. Där... jag var 14 år och vi tre bröder skulle fira mamma, men hon ville inte. Hon låg inne i sitt rum och skrek när hon hörde hur vi höll på med tårtan och sådär. Då skrek hon bara, jag vill inte! Jag vill inte bli firad, säger jag. Och vi ville inte heller fira henne. För att hon var ju så arg och varför skulle vi fira henne? Hon ville ju inte. Men pappa var då drivande. Så vi sa till pappa, nej men hon kan inte vilja. Och då sa pappa, jo då, hon vill, hon är bara trött. Som han ju alltid sa när hon var full. Eller sjuk, mamma är sjuk.
Och då var hon egentligen full.
Det var hon egentligen full. Men alltså hon, så att köket är liksom spelplatsen där pappa håller på med tårtan. Och så säger han att kan inte rita en teckning till mamma? Och jag är då 14 år. Så man ritar inte teckningar när man är 14 år. Så jag säger nej. Då, pappa, vad menar du? Gör en teckning. Jag bara, men nej, pappa. Och då blir han så arg, men han fortsätter med tårtan. Han lägger på sådana hallon liksom, godis här. Ja, och mamma skriker. och sen så när vi ska gå in där, då ger han oss tårtan. Och så säger han, gå in nu. Alltså, han ska inte vara med, för han är ju livrädd för mamma också. Ta tårtan nu, sjung. Jag bara, vad ska vi sjunga? Ja, men sjung Mor lilla mor. Och jag vet inte, vet du hur den går?
Nej.
Jag vet inte vad det är för låt. Jo, men den kan ju. Mor lilla mor, vem är väl som du?
Ja, just det. Ja.
Så vi bara, okej. Okay. Så tar vi den här tårtan och så sjunger vi tre bröder. Mor lilla mor, vem är väl som du? Fast vi kan ju inte melodin. Så vi bara sjunger den om och om igen. Mor lilla mor. Och så mamma skriker så här, stick! Kom inte hit! Och så kommer närmare dörren. Och sen så... jag öppnar med den och då är den låst. Då har vi kommit undan, tänker vi. Pappa, dörren är låst. Helvete, bästa pappa. Och så går han och hämtar en kniv. Så öppnar han den och så sticker han iväg igen. Och så öppnar vi dörren. Och det första jag ser är då mamma som har satt sig upp lite i sängen och så tar hon fram böcker som hon kastar mot oss. Och så slår böcker i dörrkarmarna. Och så tar hon fram en sån här en gul porslinskatt som hon alltid hade vid nattduksbordet. Och kastar. Och den går ju då i 1000 bitar. Och det är fara för våra liv. Typ. Så vi flyr ut liksom, och tårtan faller i golvet. Och vi flyr ut. Ja, och då tänkte jag att det här minnet... Men för mig är det också ett humoristiskt minne. Det är så
ja,
galet.
För man skrattar ju när du berättar, men det är ju helt förfärligt. Ja, men
det är fruktansvärt.
Ja.
Men det är också liksom, det är ju också roligt på något konstigt sätt. Så att återigen så har jag en mamma som ju har varit... som har svikit mig i min barndom. Och det enda jag håller på med är att förlåta henne om
jag. Ja, okej, jag förstår. För att du har berättat så många scener som man nästan är outhärdliga att lyssna på hur en mamma kan göra mot sina barn. Och samtidigt så har du försökt hitta förklaringar till varför hon gjorde som hon gjorde.
Jag bara undrar, varför kan inte bara... Alltså det känns som att jag... Ja, men när du säger att så här, du är hård mot henne så tycker jag att jag är mjuk mot henne.
Du både och, tror jag.
Ja, kanske.
För att det är ju så att långt tidigare tillbaka ville du inte ens se att hon drack.
Nej.
Då ursäktar du det antagligen också som en medberoende ofta gör.
Ja, men då fanns det ju inte. Alltså, då var det ju, det pratade vi inte om.
Men om man tittar på barndomen som du gräver och gräver och gräver i hela tiden, blir det liksom någon form av försoning i det här grävandet, eller hittar du bara nya lager som du kan liksom bli ledsen över eller elda upp det över eller bli förtvivlad över? Eller?
Nej, men jag tror att det går åt rätt håll. Jag tror att man... Jag tror att jag... Nej, men det är ju som en terapi. Alltså, det låter ju fånigt, men när man skriver så är det ju som en terapi på något sätt. Alltså, för att man kommer inte undan ett minne. Mm. Om jag ska skriva om ett trauma, men säg det här mors dag-traumat. Om jag skriver mig igenom det som jag nu gör...
Då lägger du utanför dig, tänker jag.
Ja, fast det är inte riktigt sant. Jag går nog in i det och blir en del av det. Men när jag kommer ut på andra sidan, då är det inte längre en del av mig. Då är det utanför mig.
Det är så här
och det var lite... Nej, precis, okay,
du, då blir det lätt, kanske att du släpper det.
Ja.
Är du traumatiserad, skulle du säga det?
Ja, ja, ja. Men jag tror alla är det. Alltså, alla har ett urtrauma. Mm. så att jag också förstås. Ett urtrauma som jag också då skrev om för länge, länge sedan. När jag blev lämnad på en åker därför att jag bråkade i bilen.
Då är det pappan.
Då är det pappan. Alltså... Jag blir utkastad, han åker iväg. Och jag tänker, här dör jag nu. Och då i alla fall, så när jag hamnar i det där på åkern, i det där traumat, då är det är lite som skrivandet ju. För i terapin så går det ut på att man då, han säger då så här, nu ska vi återvända till åkern, vi kommer göra det många, många veckor. Mm. Och innan varje session så säger han, när du tänker på åken, hur läskigt är det? Ska 1-10? Och då kan jag säga 8. Och sen när jag blir färdig med timmen, då säger jag 5. Nästa vecka då säger jag kanske fortfarande 8 i början. Och sen så 5. Och nästa vecka 7, 4, 6, 3. Mm. Och så går det neråt. Alltså precis så förhåller det sig. Och sen är man då färdig. Alltså sen så här, ditt urtrauma är nu... behandlat. Det är inte längre...
Hjärnan tröttnar.
Ja, exakt. Mm. Det är så upptrampat på den här åken. Så den är inte längre... Mm. Man bränner sig inte där. Mm. Och för mig är skrivandet verkligen så. Att jag skriver om varje sida 100 gånger. Jag skriver om igen. Så jag går igenom de här sakerna om igen. Och när jag är färdig med ett kapitel, som jag ofta utgår från mina personliga minnen och trauman, så är de av... liksom urladdade.
Men det som ändå jag inte får ihop då, människor är komplicerade och det är ju du också, det är ju att du är en sån känslig person som barn och du bär på de här minnena, du kommer ihåg dem så exakt, inte bara liksom bilden som du beskriver utan känslan, du är så närvarande och sen så kan du såra människor och inte riktigt förstå hur det känns.
Mm, vad menar du?
Men du har gjort saker, tror jag, mot människor. Det är så himla lätt även att, som du säger, slå uppåt. Mm. Men det kan ju vara, det är människor där också. Att du har gjort saker ibland, tror jag, som har fastnat hos människor. Som är lika känsliga som du. Men där har du ingen känslighet, skulle jag säga. Det rinner av dig. Du gör det om och om igen. Men det rinner av dig. För du tänker att om man är en offentlig person så kanske man får tåla. Eller är man en... förtroendevald får man tåla. Men jag tänker, med de här två bitarna går inte riktigt ihop.
Jo, men det för mig går de absolut ihop. Mm. För att jag tror du blandar ihop lite äpplen och päron. Alltså jag är ju förvisso en känslosam person. Mm. Känslig för alla möjliga saker. Kritik till exempel. Men jag är ju en offentlig person och i den offentligheten så tål jag ju vad som helst. Det finns ju väldigt få som är så kritiserade som jag.
Så det fastnar inte så...
Det är klart att det ibland fastnar, men jag accepterar detta. Mm. Jag är en del av offentligheten. Jag är ute och bråkar och jag får ta att massor med människor tycker saker, säger saker, kallar mig saker. Liksom, det accepterar jag. Jag skulle aldrig komma på tanken att liksom motsätta mig och säga att det där är inte okej, eller det var oschysst eller elak, utan jag är här och jag utdelar slag och jag tar emot slag. Jag måste ändå säga att det där är viktigt för mig att absolut, jag kan vara känslig, men jag accepterar spelreglerna. Därför som jag vill liksom, man kan säga att jag är lättkränkt, och det använder jag ju också så mycket som innehåll när jag pratar om mig själv. Det är roligt.
Du är en underdog i dina berättelser.
Ja, verkligen.
Vilket är väldigt roligt.
Ja, det blir ju det.
Och där utsätter du. Jag tänker att du närmar dig de här stora kulturmännen ofta. Eller ja, vi kan ändå säga Jan Guillou kommer hem på middag och så berättar du scener då, om vi tar Jan Guillou till exempel, det är ju en väldigt intressant scen där framförallt är det Amanda som inte riktigt tycker att det här är trevligt.
Nej.
Vad händer?
Nej, men det som händer är att det som händer är att han vi äter middag hemma hos oss. Och då har vi har ju barn. Det är inte så att vi skickar iväg barnen när vi har middag, utan de lever ju i det här i den här lägenheten. Så att de får man ju räkna med att barnen ibland kommer in i köket. De är också väldigt väluppfostrade i de här lägenheterna. Vi säger åt barnen att vi har middag. Så de kommer inte in och skrika och busa, utan försöka vara snälla. Men barn är ju barn och vi har en femåring som blir trött och vill sitta i mammas knä och sånt där. Och så att efter ett tag så kommer då en av barnen in. De närmar sig liksom kökskroppen där vi sitter och äter. Och varje gång som barnen kommer in då så liksom kastar Jan ner besticken i tallriken. Och då säger Ann-Marie som är hans fru, vad är det Jan? Och då säger han jag fortsätter berätta när barnen har gått. Och jag är ju så fylld av respekt för Jan Gio. Och så livrädd för honom.
Och livrädd för vad Amanda ska tycka kanske.
Ja, men där är Amanda inte viktig. Där är det som Jan Guillou sitter där. Mm-hmm. Som ju är min största, en av de stora idolerna i livet. Alltså, han fick mig att börja skriva böcker, han fick mig att bli journalist, han fick mig att bli kolumnist. Alltså, han är på något sätt guden. Mm. Så när han säger, när jag märker att han verkar störas av barnen, hur bisarrt det där än är att han kastar besticken och hur knäppt det där än är, så rusar jag upp och skyfflar ut barnen i rummet, bort härifrån, här har du en iPad och vill ha en till cola, bort härifrån. Och sen så sätter vi oss ner igen. Jan berättar, vad var du skulle säga? Och så berättar han igen, och så kommer ett barn in igen och så flyger besticken i tallriken igen. Jag fortsätter när barnen har gått och så är jag upp igen och rensar. Men det är inte många som gör sådär. Men Amanda var ju jätte, hon har inte samma förhållande till Jan Guillou som jag har. Jag skulle förlåta Jan Guillou alltså allt.
Men hon tycker inte han ska komma på middagen igen.
Ja, men det alltså, jo. Ja, men alltså.
Men sen, och sen är Leif G.W. Persson som du också har ett förhållande till.
Ja, men du har rätt i det. Det är klart att det är enda, de här stora liksom, männen. Mm.
Och han trampar ju på dig sen också i olika uttalanden. Så först sitter ni och dricker ihop och sen så säger han saker om det. Och då berättar du om det. Det är ju det som du berättar, du din underdog-historia, hur du beundrar också honom och sen vad som händer med dig.
Ja.
Hur du blir en loser.
Ja, så är det väl.
Varför gör du det? Varför tycker du om den berättelsen?
Nej, men jag tycker att den berättelsen egentligen är feg. Men eller, jag har mer och mer liksom förstått, jag har mer och mer känt att jag skulle vilja bli av med den lite grann.
Men det vill ju inte Sigge, för han tycker det är en del av er podd.
Ja, men det är väl det också. Ja. Men jag tycker att den är liksom, den är enkelspårig och lite feg. Den känns ibland som en pås och man vill bara på riktigt.
Det fanns ju en tid faktiskt när du inte blev insläppt här, kommer jag ihåg. När du hade hängt ut en hel del programledare, men du blev faktiskt insläppt här hos mig för att jag var väldigt nyfiken på dig.
Nej, men det hedrar dig, därför att du var väl den enda, tror jag, på TV4-huset som ändå inte blev helt galen av ilska.
Du hoppade ju nämligen på, hängde ut mig också, för jag tyckte det var lite kul för sig.
Det jag gjorde var att jag skapade ett e-postkonto som hette TV4 Sverige. Mm. Och då kunde jag då skapa kontot malou.fon.sivers@tv4sverige.se och mejla i ditt namn. Ja. Och då så... Alltså för att skapa humor. Mm. Det var ju inte för att vara elak eller för att lura någon på pengar. Så det var ju mest för att, liksom att skapa roligt innehåll. Nu skriver Malou von Sivers någonting så här. Och då minns jag att det var ju, Stefan Törnqvist var ju helt galen. Mm. Vi sparade länge hans telefonsvararmeddelanden när han skulle stämma oss. Och han var så arg. Och alla var sura.
Till mig var det att du skickade, tror jag, till en recensent och undrade på Expressen och undrade varför han inte skrev bättre recensioner om mig eller överhuvudtaget uppmärksammade mig mer.
Ja, men håll med om att det ändå finns någon...
Det tyckte
finns...
jag. Ja, men jag tyckte det var rätt kul. Sen var det en smarta medarbetare som upptäckte det där, Sweden.
Ja, just det.
Men innan dess... För det kändes ju... Det där har jag ju aldrig, skulle aldrig göra.
Det är det mest förbjudna som
finns. Och jag skrev ju till honom också då.
Jo, men jag måste ändå säga det. Och det är därför som jag har haft så stor respekt för dig genom åren. Att det tyckte du hanterade det så himla bra. Att du liksom... Du inte var så stängd som alla andra. Det är klart att det kan vara läskigt att få ett namn som kapat, men vi var ju väldigt öppna med det här har vi gjort, och sen så hörde vi av oss till alla
efteråt
och sa att det här var ett skämt, så ingen skada kunde ju vara skedd liksom.
Men det, den skadan kan inte du bedöma vad folk kände.
Vad du menar, de utsatta kände?
Ja, nej, det kan man ju aldrig göra.
Du,
jag tänker också på din barndom som inte bara var eländig och traumatisk. Det fanns ju ljusa stunder och år. Och de är så ljusa så att du har skapat en miniatyr av din barndom, ditt barndomstorp. Eller är det inte därför du har gjort det? För att det finns någonting vackert i det där torpet och det som händer där också.
Ja, jag antar att det är lite Rosebud alltså. Alltså någon typ av barndomens urkärna. Alltså en lycka som fanns där innan allting gick åt helvete, tror jag.
Litet paradis.
Ja, men precis. Och jag hade bett den... Jag såg den här Knutby-dokumentären. Jag vet inte om du såg den. Och då hade de byggt upp Knutby i miniatyr. Så jag använde det vignetten. Så kunde de stå där, öppna på taket. Och här gick hon och sådär. Och jag tänkte bara så snyggt. Och då ringde jag henne. Sa, hon heter Anna Erlandsson. Och hon är jätteduktig. Så jag skulle du kunna göra mitt torp? Och då började då ett projekt som var helt otroligt. Som jag haft så kul med. Där vi mejlar varandra jättemycket och det är olika vinklar. Hon är så noggrann och jag är så noggrann. För att om det inte är exakt så som jag minns det, då är det inte längre intressant. Så, men, alltså, jag kan visa dig. Jag fick nu alldeles...
Det låter dyrt.
Ja, men det här är ju en sån här grej, en kostnad som ju är oförsvarbar. Det måste man väl säga.
Vad ska det stå då hemma i lägenheten?
Tror jag Amanda vill det?
Nej, det tror jag inte. Men det ska stå där så att du kan gå dit och klappa på torpet.
Det är tanken. Här i alla fall. Här är torpet. Här är stentrappan där vi alltid satt.
Och det här finns ju väl dokumenterat i dina romaner.
Ja, överlevarna börjar ju med tre vuxna män och sitter på den där stentrappan. Och här, uppe i det här sovrummet, där börjar glömma mig. För där ligger mamma och sover. När vi kommer den här eftermiddagen för att hon håller på att supa ihjäl sig.
Och där morsdagsscenen är väl utspelar sig.
Den är också här.
Så fanns det en lada.
Jag ska visa ladan. Här är ladan. Här är liksom, här kan man också se, jag vet inte om du ser det, men här är pingisbordet som vi hade. Och alla år så låg det ett pingisracket här. Det håller hon på att göra nu. Och så kommer det ligga ett pingisracket som någon kastade upp där på taket 1983. Ja, det är så kul.
Om vi går över till ett kapitel i ditt liv. Det är när du träffar Amanda. Och då händer ju någonting som du säger är det mest avgörande i ditt liv.
Ja, det som händer är ju att hon... men det är hon som får mig att förstå att mamma dricker. Utan henne hade det där aldrig hänt. Och det är hon som... Alltså hon är ju liksom... Det är lite som den här idén om att man har ett skådespel med massor med skådespelare som kan sitt manus, som går upp och gör den här som grejen varje kväll. Så var det liksom mellan mig och mamma och mina bröder och omgivningen. Vi vet vad vi står på scen, vi vet våra repliker och allt det här funkar. Det är förljuget, men det är liksom det funkar. Och så kommer in en ny skådespelare som har ett nytt manus, Amanda. Som säger så här, men så här kan det inte vara. Hon står på en ny plats och alla andra som på den här scenen blir helt konfunderade. Och det Amanda då säger till mig, men någon gång, du vet, vi skulle ses hemma hos Gunny, alltså Amandas gamla mormor, Gunny Widell, på en jullunch. Mamma skulle med. Och då sa jag, finns det snaps där? Hemma hos Gunny. Det vet jag inte. Jag kanske ska köpa snaps till mamma.
Ja.
Och Amanda, varför ska du göra det? Jo, mamma vill gärna ha snaps. Och jag måste nog köpa den nu för att man ska kunna kyla den i frysen. Och då så säger Amanda, hon bara, det här är helt knäppt att du som håller på och planerar och att du är liksom behjälplig med din mammas drickande. Förstår inte du att hon är alkoholiserad? Och då är det så här, det är verkligen så här, en ny person på scen som säger saker som inte står i manus. Och jag blir galen, för jag har det här manuset och det funkar så bra. Och så det blir liksom jättemycket tumult mellan mig och Amanda. Fram tills det att hon får mig att förstå att jag har rätt efter en kväll där min mamma barnvaktar min dotter. Och det blir inget bra. Och,
för hon är full.
Hon är full.
Och det är en tvååring hemma.
Ja. Och Amanda liksom gråter. Jag gråter. Och efter den gången så hände två saker. Dels så går jag i terapi för första gången i mitt liv. Och sen så träffar jag mamma och säger att du måste sluta dricka.
Men det är också en ljus historia, tänker jag, när du träffar Amanda. För när ni sitter på den där restaurangen som du har beskrivit, så är det plötsligt som en människa som ser dig. Rakt igenom dig, har du sagt. Vad är det för känsla?
Jo, men ibland, väldigt ofta med henne, då och fortfarande, så är det som att hon vet saker om mig och jag vågar inte fråga vad det är hon vet, för att jag vet inte om jag vill veta svaret. Alltså, det känns som att hon känner mig bättre än vad jag känner mig själv. Men vi är också väldigt besläktade, jag och Amanda. Hon är också mellanbarn. Dotter till, jag menar, uppvuxen i en gränslös familj. Lite så här i skuggan, den här diplomaten som försöker läsa av rum. Så vi är väldigt mycket, både jag och hon, iakttagare. Och därför så hittade vi nog varandra väldigt snabbt. Men samtidigt då så har hon den här blicken. Jag kände bara att hon är liksom klokare än vad jag är. Som att hon har levt 30 år till nästan.
För det känns när vi är där första eller andra mötet, när ni möts ordentligt på den här restaurangen, att det blir djup kärlek.
Ja, verkligen. Och samtidigt så är det något farligt med henne. Alltså någonting... Det är någonting... Ja, jag tycker hon... Jag minns att jag var väldigt rädd för henne också, för att hon skrämde mig faktiskt. Men
för vad då skrämde dig?
Nej, men jag ska inte
för
säga
att hon kan lämna dig?
Ja, men dels så är det ju alltid den skräcken. Jag minns hur glad jag var när hon blev gravid bara efter 3 veckor.
Nu har jag henne.
Nu är det svårt för henne. Nu kan hon inte. Eller kanske hon kan, men mycket jobbigare för henne att lämna mig. Men det var någonting med... Nej, men hon var ju också liksom en knäppis. Alltså, jag minns att det kom en båt. Vi satt på den här krogen ute på Lidingö, tror jag var. Jo. Och sen så kom det en båt som la till, och så kom det massor med bröllopsgäster uppklädda. Och de gick på båten. Och då sa Amanda, kom, vi hoppar på båten. Vi låtsas att vi är bröllopsgäster.
Ja, det var första dejten.
Ja. Så jag blev både så här, oh wow, vilken härlig person. Och liksom... Varför vill hon inte bara vara med? Alltså, du förstår vad jag menar. Det var därför
håller den känslan i sig, att du ibland känner, ja, men, räcker jag till här?
Räcker jag till, ja. Ja.
Det du räcker inte till.
Nej, men jag undrar ju det hela tiden. Jag kämpar. Det är därför jag jobbar så mycket med mig själv, tror jag. Alltså, jag går ju så mycket terapi för att jag vill räcka till och vara en bra person och sådär.
I Bränn alla mina brev, som är en fantastisk roman, tycker jag, och där du beskriver din morfar Sven Stolpe, som ju är en person, väldigt sammansatt person på många sätt. I både prologen och epilogen, så i den här boken, så talar du om det kan finnas ett arv från Sven Stolpe till genom din mamma och sen till dig.
Ja.
För då har du sett i barnens ögon att de kan bli rädda för dig.
Mm.
Det är väldigt starkt när du skriver så.
Ja, jag vet. Det är det väldigt starkaste jag skrivit, och jag skulle aldrig skriva om. Jag skulle aldrig göra om det. Jag läste om faktiskt Bränn alla mina brev, för den kom ut i någon ny version när filmen kom, och jag var helt tagen på sängen över kapitel 1 som handlar om det här bråket med Amanda och hur jag upptäcker att jag påverkar mina barn, att de är rädda för mig. Jag skulle aldrig skriva det igen, helt enkelt. Det är för utlämnande och det är väl någonting också med att jag skrev det när barnen var yngre, men jag fattar faktiskt inte hur jag kunde göra det.
Men tror du inte att man kan bryta en sån?
Ja, men det är en annan sak. Men det, att man kan bryta... Jo, men det är klart att man kan säkert om man kan alltså, få hjälp med det. Men det man måste säga om min vrede det är att den är väldigt diffus. Mm. Jag är inte någon som står och skriker. Jag har aldrig höjt rösten i hela mitt liv. Aldrig höjt rösten. Alltså aldrig brusat upp. Jag har aldrig slagit någon, inte mina barn, inte någon annan. Jag har aldrig varit i slagsmål. Jag har aldrig ens tagit tag i en son som har varit dum och sagt skärp dig. Jag är liksom noll. Min vrede är liksom helt, den är på en mycket, mycket liksom lägre mullrande energi. Det är en irritation på något sätt. Som
dina barn kanske inte förstår riktigt. Vad är det?
De känner ju av den. Mm. Jag ska också säga då att det här bråket inträffade 2015. Att mycket vatten har runnit under broarna. Och jag har liksom jobbat med det där. Alltså jag vill bara inte att du eller någon som tittar på det här programmet ska tro att jag är någon typ av monster och att mina barn är något fängelse hemma. Utan det finns hos mig, har jag märkt, en ständigt pågående, som en dieselmotor av en irritation som jag avskyr mig själv för. Mm. Som jag vill bli av med. Inte bara för min skull, utan också för mina barns skull och för Amandas skull. Och det här kämpar jag med och jag liksom har blivit bättre. Och det, jag har blivit av med det. Så kommer det tillbaka och då är jag där igen. Men det är liksom inget skräckvälde. Men däremot så är det någonting som ständigt påverkar. Och jag tycker inte om att jag har det där.
Och kanske att du ger uttryck för något som många känner men inte vågar berätta om.
Du menar att andra också har det där? Ja, säkert.
Du är en person som många undrar kanske över vad du har för relation till är ju Sigge Eklund. För man kan ju höra er, man kan följa hur er relation utvecklas. Men jag har förstått, ni umgås inte så mycket utanför podden.
Nej, aldrig egentligen. Vi umgås nästan inte alls. Och det beror inte bara på att vi... bor ifrån varandra, han bor ju i LA. Utan vi bor ju på Gotland hela sommaren. Mm. Vi borde ju kunna ses varje dag. Mm. Men det gör vi inte. Det tror jag är ett beslut från Sigge, inte från mig. Alltså han har inte det behovet. Det slutar allt, varje sommar slutar alltid med samma sak. Att vi har bjudit på 3-4 middagar.
Och han kommer inte? De kommer inte?
Då kommer han.
Aha.
Men han bjuder inte tillbaka. Och han håller sig på sin kant. Jag skriver ett sms, ska vi ses på någon strand? Och så säger han, nej, vi har lite andra planer.
Blir du ledsen?
Va?
Blir du sårad?
Jag blev det faktiskt i början, alltså för några år sedan, då kände jag att det var en obalans och att jag var, då var jag ledsen. Men nu är jag inte det. Nu så har jag förstått jag har förstått vem han är och jag älskar honom ändå. Och det är inte alls så att jag går runt och är sårad över det. Mm.
Men det kommer inte avsluta podden, i alla fall inte nu, låter det som.
Nej, men däremot så kan man ju hoppas att när podden väl avslutas att vi då skulle kunna... För vi var ju bästa vänner. Vi var det. Och sen så började vi podda och sen så blev podden vår enda... Det är också någonting med att så här, man vill vara ren till poddsamtalet och därför så avstår man att prata med varandra. Det var nog det som gjorde att det började liksom, att vi började skilja oss lite. Mm. Att vi sparade oss till podden. Och sen så har det liksom varit på den vägen. Så när vi slutar podda, då kanske vi kommer tillbaka till varandra. Mm.
Sen är det intressant hur du hinner hitta dina historier mellan poddarna. Kan man ju undra, men du använder saker som händer. Så det här kanske också blir någonting i podden, inte vet jag.
Jag funderar på det under den här
hela tiden.
Ja. Någonting blir det. Lyssna på fredag.
Men du, är det någonting som jag har missat, tycker du?
Nej, hur kan man ens... Alltså, ett sånt här samtal, man är ju det är som att man är en... är i en torktumlare. Så jag kan liksom inte, jag har ingen som helst överblick över någonting som jag har sagt.
Du får släppa kontrollen.
Ja.
Tack för att du kom hit.
Tack.
Thank you.